Om man tänker, gud, det blir kanske för mycket, jag klarar inte av det, då borde man kanske inte göra det.
Hur är det att vara ensam med 10 slädhundar på blåsiga fjäll i kylan utan någon annan att lita på än sig själv? Vad är det som driver en och hur känns det att åka timme efter timme? Och om någonting går snett, ja, då är du ensam med hundarna som inte klarar sig utan dig. Vi ska också lyxa till det på skogsturen. För Erik Thornblad, han ska laga en efterrätt som vi gör allt för att inte bränna.
Så att, ja, jag skulle säga att det här är en rätt som faktiskt som kan vara bra att öva lite.
Jag heter Linnea Lotto. Det här är Ute med P1 och idag börjar vi i den lilla byn Miekkojärvi utanför Överkalix, strax söder om polcirkeln.
Oj, vad du är fin. Hey. Oj, Leo. Jag kanske råkade trampa på tån.
Ja.
Hej! Hej på er! Vilka vackra bärnstensfärgade ögon.
Ja, han är jättefina.
Katarina Koch-Hartke flyttade från Tyskland till Sverige 2007 för att jobba i köket på en slädhundskamp. Här mötte hon Johanna Heinrich som också är från Tyskland och de bestämde sig för att stanna i Norrbotten. Nu bor de i ett stort rött hus på en udde, omringat av sjön som har samma namn som byn. Och på gården syns det tydligt att de inte är ensamma. Hundgårdarna radar upp sig. Här finns 17 hundar i olika storlekar och färger. Luna, Ris, Heine, Bamse, Falk, Sugar. Det är många namn att hålla reda på. Och alla är Alaskan Huskies.
Förutom Leo som står bakom, det är en gårdshund som kommer från Portugal. Egentligen, alltså från Djurhem egentligen.
Så han är sällskap?
Ja, ja, exakt. Alltså han har koll på gården, speciellt sommartid. Då ligger han här på gräsmattan och kollar.
Lite husbonde sådär, yes. Håller koll på läget.
Katarina tränar och tävlar med hundarna. Den här säsongen har hon kört flera långdistanslopp. Troms Quest som är 180 kilometer, Bergebylöpet som är 350 kilometer och snart väntar Finnmarksloppet som är 500 kilometer. Innan hon kom till Sverige visste hon ingenting om slädhundar, men det var under tiden på slädhundskampen som hon blev nyfiken och började själv fundera på att köra.
Vi väntade några år tills vi bestämde oss att ha fler hundar och att lägga fast oss på det sättet. Jag vill inte bara göra det en eller två år och sen måste jag sälja dem eller så. Alltså de ska ju då vara hos oss hela livet egentligen. Och därför väntade vi också några år tills vi verkligen har sagt okej, okay, vi ska inte ha bara 4 eller 6 hundar, vi ska ha lite fler. För det är ju ett lite större ansvar och ja.
Vad var det ni väntade på då? Var det alltså att det känna
man,
att det...
Alltså hur det känns om det är verkligen det man vill göra eller om det är bara en kul grej för ett år eller två år. Och sen såklart också hur det går ekonomiskt. Alltså om man har råd att ha så många hundar såklart. Det är ju också en viktig del.
Under tiden vi sitter här nu så sitter ju Leo och vill liksom bli klappad hela tiden. Och klappar jag inte så kommer han med tassen på min arm och säger att...
Ja, han vet vad han ska göra.
Men hur lång tid tar ett 350 kilometers?
Vad var det ungefär? Vi var ju ute 48 timmar. Alltså med
kör man med en paus?
Jo, okay. man kör ungefär. Vid den tävlingen var det så att varje sträcka var ungefär mellan 55 och 65 kilometer. Och sen gjorde man en paus. Och då kan man bestämma egentligen fritt hur länge man vilar. Men det blir, alltså vad var det? 3,5 till 5 timmar vid varje paus. Och ja...
Men hundarna som ni har här då, är det för tävling eller är det för att ni själva ska kunna åka på
härliga? Alltså jag tycker att tävlingar är ju bara en bonus och allt annat är ju, alltså jag älskar att vara ute med hundarna och en tävling tycker jag det är väldigt intressant. Så jag har ju mitt man som jag tränar, det är ju för tävling, ja. Men det gör jag bara för att tycka att det är kul med hundarna, så om jag inte, alltså jag behöver inte köra en tävling, allt annat är ju mycket, alltså det är så mycket roligare och vara ute med hundarna och se hur de utvecklar sig. Men ja, såklart, vi har hundarna. De som springer i spannet, de följer med på tävlingar. Och de andra är ju lite hushundar och pensionister och någon ung hund och så.
Hur nära kommer man hundarna?
Ja, väldigt nära. Alltså de som jag tränar med, de känner jag skulle nog säga, de känner jag bättre än vår hushund till exempel. För du kan tänka dig att vi spenderar så mycket tid ute och ibland någon extrem situation som snöstorm eller kyla eller ja, så alltså man måste ha tillit. Alltså jag måste ha tillit till dem och de måste ha tillit till mig, annars funkar det inte. Ja.
Och kan man träna upp sånt eller kommer det
jo,
av sig
det
själv?
Ju, ja, alltså jag tror jag tränar upp. Alltså jag tror det kommer med tiden. Alltså, som är det bara är med hundarna och att de ser att man att de kan att de ser att jag tar hand om dem oavsett om jag är trött eller inte och att jag ja att jag vet vad jag gör och är självsäker och då tror jag kommer det med tiden. Alltså det kommer inte direkt. Alltså det byggs upp, det växer under tiden.
Ja, det var en bra platslip.
Och det är ju alltid så när vi är ute på en längre tur och Lupe är med, då måste vi alltid ta med en extra renskinn för honom.
Jaha, han vill inte sova på halmen eller?
Nej, inte längre. Alltså jag tror han, ja, alltså han får lite artros och lite, alltså han vill inte ligga på kalla marker. Så. Men det behöver han ju inte. Så.
De här hundarna, tänker jag, de måste ju verkligen tränas i alla väder och
ja,
även om,
helst,
det,
ja.
Om det är snöstorm, ja. Det är ju nästan bra för att de ska
ja,
träna sig.
Ja, då tänker jag, juhu, då ska jag ut och grannarna tittar, men herregud, nu har han blivit galen igen. Men de har vant sig.
Och när man är ute på, liksom på de här långresorna och tävlingarna i fjällen, övernattar man då också på fjället?
Ja, alltså oftast är det ju så att man kommer till en så kallad checkpoint och då finns det någon stuga eller då finns det också halm för hundarna och man kan hämta vatten någonstans. Men oftast finns det också så kallade vildmarkscheckpunkter och då sover man egentligen, alltså jag har alltid med mig en liggunderlag och en vintersovsäck, så sover man egentligen bredvid hundarna. Men jag själv, alltså man sover inte så mycket under en tävling, alltså när nu sista gången var vi ute 48 timmar totalt och jag sov kanske, alltså jag har sovit 2 timmar kanske. Och hundarna har sovit mera, men såklart, de springer ju också. Men jag måste ju ta hand om dem och förbereda innan vi ska åka iväg och då får de ju lite längre vila.
Hur väl måste man vara utrustad för de här långa turerna, att kunna läsa av väder, kunna känna till fjällområden?
Ja, alltså det viktigaste är egentligen att man borde nog kunna klara av ungefär 24 timmar ensammen i det verkligen dåligt väder. Så man måste ha med sig bra utrustning som en verkligen riktigt bra vintersovsäck och extra mat både för sig själv och för hundarna. Men sen under tävlingen är det inte så, det handlar inte så mycket om orientering. Alltså det är ju bra markerat och så. Man har ju med sig en GPS och en karta och kompass, men det är inte så att man behöver använda dem i vanliga fall. Men sen under träningsturerna då är man ju oftast ja, själv ute och då, ja, beroende på vart man tränar, men då är det ingen som har markerat spåret åt en. Så.
Men går det att beskriva den känslan av att vara ute? Det måste ju vara en mental utmaning också, att du står väldigt länge och det kan vara karg miljö och du vet att ja, det hänger hundarnas överlevnad beror lite grann på hur du klarar dig.
Ja, men man har ju tränat upp sig själv för hundarna under en lång period kan man säga, så man försöker ju inte gå över sina egna gränser eller bara lite grann så att man kan förflytta gränserna kanske i optimala fall, men om man tänker, gud det blir kanske för mycket, jag klarar inte av det, då borde man kanske inte göra det. Så det tycker jag är alltid spännande att kunna bedöma vad kan vi och hundarna göra eller vad kan vi inte göra så att det inte blir för farligt. Men sen är det också intressant att bli bättre och bättre. Men då måste man ju utsätta sig lite för nya situationer eller obehagliga situationer till att börja med. Men det är nästan som en meditation lite grann, för sen när man kommer i en rytm och hundarna springer och allt går bra, då tänker man inte så det jättemycket på någonting. Det är svårt att beskriva.
Det är alldeles tomt när man står där.
Ja, men på ett härligt sätt. Alltså. Ja.
Mm. Och det är du ensam som kör, Johanna kör inte?
Nej, inte så mycket. Just nu egentligen, det finns ingen större anledning. Nu har vi inte så det jättemånga hundar att ha 2 större span, så, men hon kör ju också, men jag är just nu den som kör mest. Ja.
Och då är man ensam med, hur många hundar har man per stan när man tävlar?
I min klass som jag tävlar, då startar man med 8 hundar. Men när jag tränar, då kör jag med 10 eller 12. Det är ganska lagom storlek, tycker jag.
Det måste, alltså jag har ju själv en hund som är en setter, som ju är en fågelhund och ganska mycket mindre än de här. Vi brukar åka skidor med henne ibland och tycker jag går väldigt fort. Och ibland så blir det så här, nej, jag måste bromsa för att det går för snabbt.
Ja.
Och jag kan inte ens föreställa mig hur fort det ska gå.
Nej, men jag bromsar ju dem också hela tiden. För det är ju ungefär som om man tänker man tränar för en ultramaraton eller något liknande. Då sprintar man inte hela vägen. Alltså jag försöker hålla dem. Alltså det bygger man upp under höstträningen också, att man ja, att de håller ett bra tempo. Och i snitt kan man, det är lite olika, men mellan 12 och 15 km per timme går det ungefär.
Ja, just det, för annars tar de ut sig i början och sen orkar de inte längre sen. Ja. Nu har de ju gått och lagt sig. Och det här är ju spännande, de har ju liksom gått och lagt sig som att de ligger i en bädd, men de ligger direkt på den kalla snön, men deras päls, den klarar det.
Ja, du ser, de ser ju inte så ut att de får rysa.
Nej, de ser ut att ha det väldigt mysigt. Alla har liksom slagit sig till ro.
Vi går en sväng runt gården och Katarina visar släden hon använder till hundarna.
Ja, det här är ju tävlingsläde. Eller jag tränar ju också med den, så det spelar det är som samma.
Och det är väldigt mycket linor på den.
Ja, alltså det är ju den där gangline som jag kallar det. Och det är ju gjort nu för 10 hundar, så den är ju relativt lång. Och sen är det ju ankarlina. Det är ju den som man, det är som en handbroms ungefär på bilen. Den sätter man i snön, den där ankret. För att få, ja, när man vill stanna längre, då sätter man den i snön. Och då kan de inte åka någonstans. Och sen finns det också en lina som man kan sätta runt ett trä. Eller när man själv, kan ju också koppla sig till släden när man är väldigt trött. Det har ju också hänt när man, ja, att man har somnat. Och
har du somnat på släden?
Ja, det har hänt någon gång. Men det är ingenting som jag gillar att göra. Det,
jag är det känns som att det kan bli farligt. Om man...
Jo, men jag är hellre vaken.
Nej, men okej, så att somna på släden, det är inte att rekommendera.
Nej, det borde man nog inte göra.
Men har du ramlat av då alltså?
Nej, det har jag inte gjort.
Men du har liksom vaknat till?
Ja, exakt. Och det var inte länge att jag sömn, men ja. Men det kan ju hända att man
ramlar.
Det känns
som att man står och vaggas nästa lite grann så där till sömn som man är.
Ja. Och man kan ju, i vissa släder har också en säte här. Men det är nästan lite alltså större risk när man sätter sig att man somnar, tycker jag. Men det kan vara ganska skönt för ryggen, att avlasta ryggen en stund, ja. Att bara sitta där.
Katarina var tidigare tandsköterska, men när hundarna kom in i livet valde hon att utbilda sig till naturguide. Och tillsammans med Johanna startade de ett turistföretag och anordnar turer runt om i Norrbotten. Och en del av turerna, de är bara till för kvinnor.
Vi började med att hyra en vildmarkskamp och då fanns det två stugor som man kunde sova i och en bastu och man skulle ju hugga ved och allt sånt. Och då tänkte vi, hur skulle vi lösa det i praktiken? Alltså det finns ju en stuga med 4 sängar och om folk inte känner varandra, alltså när det är en blandad grupp, alltså män och kvinnor, då kanske det blir snabbt mer en sån singelresa eller man... Ja, och kanske inte alla vill det. Och jag vet inte, sen hörde vi från någon att det skulle vara intressant att bara resa med kvinnor. Eftersom man, ja, alltså speciellt när man hugger ved och gör sådana aktiviteter, då blir det en annan dynamik i gruppen oftast. Och det skulle finnas, men ja, det är ju perfekt. Alltså, varför inte? Så ja, då gjorde vi det och det fungerar jättebra faktiskt. Det är väldigt uppskattat och det finns faktiskt i USA finns ju också ett företag och i Australien som har specialiserat sig på det, så det är ingen helt nytt grej, men det finns inte så många som erbjuder det helt enkelt.
Ja. Och vad får ni för reaktioner då av de som tar sig hit och får göra de här sakerna?
Ja, de tycker det är helt fantastiskt. Oftast kommer de ju tillbaka, alltså jättemånga gäster från oss kommer gärna tillbaka. De tycker naturen är bra och bara det att uppleva en riktig vinter och lite back to basic, alltså Europa en eld och sånt. Alltså det gör man kanske inte i Berlin eller München och grilla en korv. Så det är de enklare saker och egentligen vill de vara med på vår vardag, kan man säga.
Och en del av vardagen på gården i Miekkojärvi är förutom alla hundarna också hönsen som bor på gården.
Där bor de.
Nämen. Oj, vad stora de är.
Ja.
Vi går in i ett litet hus som jag får huka mig ganska ordentligt här för att det är inte så högt i tak. Och här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Ja.
Har jag räknat rätt då?
Och här har vi 2 ägg redan.
2 färska fina ägg som de har skapat här.
Ja, och det blir väl 2, 3 till idag. De brukar lägga 4, 5 om dagen just nu.
Så ni har liksom färska ägg till frukosten varje morgon?
Ja.
Ute med P1 är programmet du lyssnar till och att baka med färska ägg är något som kan bli svårt när du är ute på tur. Men det är inte omöjligt att laga en efterrätt med friluftskök. Och det ska vi göra nu med friluftskocken Erik Tornblad.
Ja, men nu blir det faktiskt en mjuk pepparkaka här.
Och det är det bästa jag vet.
Ja, smeten är ju godast.
Gud så gott.
Så är det förstås, men vi ska tillaga den ändå. Och det är ju spexigt. Alltså man tänker att...
Mjuk pepparkaka på...
Ja, det här kan tillagas på fjället.
Ja.
Det här efter... Man kan ju tänka sig scenariot då du och jag... Eller vi har varit ute i 5 dagar på fjället. Det har regnat lite. Ja. Och det är lite blött. Vi är lite trötta och vi har gått långt. Och den 5:e dagen och så tar vi fram det här... pepparkakan. Så alltså, lagar vi pepparkakan. Den mjuka liksom på vårt trangiga kök eller på vårt gaskök där. I förtältet till exempel. Och så... Äter vi den med lite... Ja, till lite kaffe sen liksom.
Alltså hur mysigt som helst ju.
Ja.
Jag är aspeppad. Och du har ju då smeten i en påse. Så den är ju färdig. Det är en färdig kaksmetare.
Ja, det här var ju bara... gick till närmaste butik. Och så köpte jag en sån här kakmix. Det finns ju sockerkaka, citronkaka och morotskakan ska vi inte tala om. Men idag blev det då pepparkakan, den mjuka. Och själva tekniken här att... Att man då tar en... Det vill se här.
Smörpapper, bakplåtspapper.
Ja. Dubbla kastruller i varandra. Så. Och du måste ha dubbla för annars kommer det att brännas då i botten. Då trycker vi ner bakplåtspappret i den innersta. Alltså den yttersta kastrullen då. Så vi har kastrull och sen kommer bakplåtspapper. Så häller vi själva smeten här. Så.
Det går inte att inte smaka på smeten när man bakar.
Nej, den är ju fruktansvärt god. Så egentligen... Ja, men då ligger själva smeten här i. Då drar vi på köket här. Så. Och nu tillagar vi det på ett gaskök här. Sätter vi fast den. Lägger ner kastrullerna. Och så lägger vi på ett lock. Locket är jätteviktigt. För annars kommer värmen försvinna. Det vi vill är att skapa en liten ugn. Helt enkelt. Och då kan vi brassa på här i någon minut. Så att vi bara får upp lite värme. Och sen sänker vi temperaturen till. Så att det inte slocknar. Så där. Då har vi en väldigt låg. Effekten till, så att det är väldigt låg effekt. Nu ska jag gå. Ja. Och det både för att kakan inte ska brännas och för att vi inte ska använda upp all gas då. Så, ja, så väntar vi 15 minuter ungefär så kommer den här vara klar.
Jag tycker det börjar lukta bränt.
Jo, men lite bränt är det.
Ja.
Och då kan det vara så att vi ska... Då tar vi... Prova vi att ta loss den. Det gör vi så där. Så lägger vi en liten sten här som vi ska hitta.
En sten att ha mellan så att det inte blir så himla varmt alltså.
Mm.
Här var det bara kotta. Det känns riskabelt att lägga en kotte mellan.
Mm. 3 små stenar.
Så I varsitt hörn så blir det som en triangel där också så att den blir... jämn och inte börja luta i sig.
Ja, och så lägger vi på locket igen, eller på den här kastrullen igen. Den inre då. Och då kommer det vara en liten luftspalt däremellan ju. Och värt att notera, det är man kan ha teflon i den inre kastrullen. Och då bör man egentligen inte ha bakplåtspapper, men det brukar jag ha ändå. Men den yttre kastrullen får inte ha teflon, för då torrkokar man ju där. Där får man bara ha då aluminium eller en stålkastrull. Och man har ju så låg effekt så att det är ingen risk att det smälter, men teflon som torr, en kastrull med teflon som du kör torrt, den mår ju inte så bra, så det är det enda man ska tänka på. It's är det? Ready.
Det ser helt fantastiskt ut. Det är en färdig mjuk pepparkaka som har liksom vuxit som ett berg, en liten vulkan nästan som har spruckit i, där högst upp som... Ja, vad fint.
Klart. Ja. 15 minuter.
Vad är vi nu då? Ska vi äta det nu? Nu ska vi liksom inbilla oss att vi har varit ute och vandrat i flera dagar och att vi är vrålhungriga efter någonting sött. Det är inte riktigt så nu, men det känns ändå härligt att få äta lite mjuk pepparkaka i skogen. Varsågod. Vad fin den är. Nu har den bränts lite grann i botten.
Det gör ju ofta det. Alltså det kan vara svårt att
till. Jättevarm.
Men den är ju helt... Det kan ju vara värt att testa det här en gång innan. Alltså hemma.
Ja.
Så här kalibrera liksom värmen då. Så gör det här på balkongen eller något. Vilka kärl funkar bäst och så att man inte blir bränner hela kakan när man är femte dagen på.
Och så ska man göra värsta överraskningen och impa.
Så att, ja, jag skulle säga att det här är en rätt som faktiskt som kan vara bra att öva lite.
Men ändå väldigt, väldigt enkelt att göra. Det tog liksom 2 minuter att göra igång. Smeten är färdig eller man tar vatten när man är ute på fjället eller i skogen. Rör ihop med den färdiga blandningen. I köket, på med locket och håll bara koll på värmen. Det är egentligen det som är viktigast.
Ja, precis.
Och ät. För det är så himla gott.
Vi är nu tillbaka i Miekojärvi utanför Överkalix och Katarina Koch-Hartke ska strax iväg på en 4 timmar lång tur med hundarna.
Nu börjar de känna på sig att det är dags.
Ja, de fyr filen och...
Ja. Så här, då har vi frysna snacksbitar. Och det är nu en blandning mellan nöt och kyckling.
Vi gick ut nu i en, vad säger man, typ lagård.
Jo, vi har haft 2 här förut. Och det var lamningsboxen här. Men ja, som sagt, nu har vi inga 2.
Nu är det köttboda för hundarna och storfrysen med köttet.
Så.
Det är ju en hel del förberedelser innan. Och jag tänker att nu när du gör det här, då står du liksom på din gård. Det är vindstilla och det snöar knappt ens. Det snöar inte nu. Men att göra det här uppe på fjället när det är snöstorm är ju en utmaning, kan jag tänka mig.
Jo, det är ju då, ja, det är ju lite annorlunda, det stämmer. Men ja, jag vet inte, det är ju...
Finns det en skärm med det också?
Jo, absolut. Man känner helt enkelt hur lite man är på något sätt. Men ändå klarar av att göra grejerna. Det tycker jag är bra. Och sen när man lyckas, då är det ju efteråt, känns det såklart ännu bättre. Men såklart finns det också ibland situationer då tänker man, herregud, varför gör jag det egentligen? Jag kunde också ligga i solen på en strand. Så någon gång har jag tänkt den tanken, men det är inte många gånger. Och sen, ja, efter 10 minuter är det okej igen. Eine. Eine, geht er, komm. Hi.
Hundarna har spänts fast i släden och i sina selar. Det är 5 hundar på höger sida och 5 hundar på vänster sidan och emellan dem går en lång lina som de allihopa är fastspända i. De skäller, ylar och rör sig ivrigt där de står tills Katarina tar bort spärren på släden och hundarna tar fart. Ute med P1 är slut för den här säsongen. Alla tidigare program hittar du på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Vill du se bilder och filmer från inspelningarna så finns vi på sociala medier där vi heter som programmet Ute med P1. Och till hösten, ja, då är vi tillbaka igen. Vi hörs!